Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag förmiddag och lördagsgästen den här veckan, Jesper Mattsson, god morgon.
God morgon, god morgon.
Du, hur är hockeylivet just nu, om vi börjar där?
Ja, det är väl helt okej för jag vill säga. Det går upp och det går ner i branschen och vi vinner och vi förlorar ju. Jag höll på att säga, det är väldigt resultatbaserad bransch så humöret går ju lite. Ja. Ofta är jag ju glad alltid, som du vet, men... Ja. Det följer ju oftast resultaten.
Okej. Men så hur så här, du är ju med en del, ska då för de nytillkomna lyssna, Jeppe är en del av tränargänget som jobbar med Malmö Redhawks. Hur lyfter man stämningen när man är där nere i den lilla halvsvackan? Så, eller det är lite tuffare tid i alla fall.
Nej, men som nu när det har varit en tuff tid bakom oss så är det ju att man försöker trycka på det positiva och försöker hålla glädjen uppe. Och det rullar ju inte bara på varje säsong att det är bara 52 vinster.
Nej.
Så att man är lite luttrad, man har varit med ett tag och det gäller att man inte springer iväg på det ena eller andra hållet så att säga. När det går bra att man inte... blir för stor på det eller när det går dåligt. Att det, blir
det är en oerhört lång säsong, ska vi säga.
Ja, det är ett maratonlopp, så är det ju. Så att det gäller att man
hålla
inte
distansen
sticker.
Så.
Ja, precis. Att man håller sig någonstans lite i mitten. Det är alltid roligt för mig att gå till jobb i alla fall och jag älskar det.
Inte alltid lika roligt att gå till jobb. För 2 år sedan var det kanske inte lika kul att gå till jobbet, Jeppe. Alltså, berätta din historia. Alltså, du hade 2 grabbar för 2 år sedan. En av dem finns inte med oss längre.
Vi hade, som jag brukar säga, ett fantastiskt liv och nu har vi inte det. Tyvärr. Nej. Det är ju...
Din grabb säger, Oliver.
Ja, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Det är, min grabb Oliver fick ju vår första semester då, 2017. Hade fått lite prickar på kroppen som man trodde var gräsfläckar. Eller så hade man legat i gräset att man får lite prickar och... tänkte liksom inte mer på det, jag var inte jätteorolig, men han var själv orolig. Det gick flera dagar och det gick inte bort. Till slut, så lång historia kort, så fick vi åka in på, vi gick på semester på fredagen, jag och min fru, och på lördagen åkte vi in till Lund och tog ett blodprov och han blev inlagd direkt på avdelning 64. Vi skulle till Grekland tror jag, eller vad det var, Cypern eller någonting, jag kommer inte ens ihåg, på tisdagen. Det var bara att ställa in. Och tyvärr så gick han bort.
Mm. Det där tillfället, alltså när ni fick beskedet, Oliver fick beskedet, familjen, alltså vad for igenom huvudet då? Alltså inte vad som är nu, Jeppe, utan...
Ja, min fru ringer ju hem först och främst. Jag och min lille pojke Elliot, vi åkte hem efter vi hade släppt om den här lördagen i Lund. På den vårdcentralen som var akutöppen, eller vad man säger, på lördagar. Och hon ringer hem och säger att Jeppe, det är allvarligt, vi blir inlagda, du får komma in med kläder. Då blir man ju jätterädd. Och när vi kommer in så nämner min fru att det kan vara leukemi och så här. Och då blir man ju jätterädd. Men man tänker ju inte på att han ska gå bort på det viset. Utan man är ju positiv att det här kommer att lösa sig. Det är väl lite ens försvar man har.
Man hjälps åt att försöka lyfta lite så.
Ja, och jag har alltid varit positiv och försökt säga det positivt alltid. Och jag försökte säga till Oliver att nu är vi positiva och vi försöker tänka på ett visst sätt att det här kommer att lösa sig och det här kommer att bli bra. Och, sen när vi fick reda på att det inte bara leukemi blev vi jätteglada. Men då finns det ju andra allvarliga sjukdomar och den som Oliver blev diagnostiserad med var aplastisk anemi heter det. Mm. Vilket kortfattat är att hans benmärg fungerar inte, så man producerar inte blod och blodplättar. Men hoppet var med hela tiden och då var det olika behandlingar som skulle göras. Och då var det 70% på den första, funkar inte den så ska man göra en benmärgstransplantation. Och då var det 95% chans att den skulle bli bra och då blir man 100% frisk. Det kändes ju positivt även om vi visste att detta här var en lång process så här. Men tyvärr gick allt åt helvete hela tiden.
Var det lite grann, för jag vet att du var ju en kämpe på isen. Oliver var ju en grym kämpe på isen. Alltså, var idrotten så här så att det hjälpte Jeppe, tror du? Så här att, alltså för att kämpa, för att det ska ju säga att det är en sjukt tuff resa.
Man går in i bubbla, så är det ju. Lite som när man var idrottsman själv. Att man hade liksom ett uppdrag i ett slutspel att vinna ett SM-guld. Nu hade man ett uppdrag att få sin son frisk på något sätt. Att man var bara inne i den bubblan hela tiden. Man var så fokuserad. Jag var det i varje fall. Jag ville bara få ut min son frisk från sjukhuset. Sen självklart Oliver var också idrottare och sprang ju på många smällar. Han, den 28 september så fick han ju en hjärnblödning. Där vi höll på att förlora han direkt där. Där han gjorde en mirakulös återhämtning efter en stor blödning i bak i nacken i syncentret.
Krigade på ordentligt.
Ja, den var 4x4 centimeter stor, den blödningen. Och när den skedde så hade Oliver inga trombocyter som då är blodplättar. Vilket gjorde att när de skulle operera hjärnan på natten så var det som öppna en kran. Har du inga blodplättar så har du ingenting som reparerar. Och mirakulöst så gjorde de ett jättejobb på NIVA och räddade Oliver. Jag tror han låg i 12 dagar i respirator och kom tillbaks med synfel och kämpa och hade sig. Vi tränade han för att få han redo till att göra en benmärgstransplantation.
Och samtidigt så skulle jag säga att under en period där så jobbade du som tränare. Så när fattade du beslutet att det här går inte att kombinera med mitt jobb som elittränare i ishockey, Jeppe?
Nej, men som jag sa i inledningen så var det ju att vi hade ju känslan att detta skulle gå bra. Och jag snackade med Oliver och han älskar Malmö och alltså Malmö Red också. Han var så himla stolt över att jag var tränare för Malmö. Och jag frågade han liksom och han tyckte att jag skulle jobba vidare. Att vi ska lösa det här menar han också på. Sen blev det när det blev den 28 september när det small. När frun ringer 1:30 på natten och jag får köra in och så ser sin son i respirator. Och inte vet om han kommer att överleva natten. Då får man ju ställa in allt. Det finns inga alternativ här i livet. Nej. Det är det viktigaste. Och då ringde jag i Sylvegård på morgonen och sa som det var. Eller jag till och med tror jag sa till min far. Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Och sen satt vi ju i 12 nätter och vakade hela nätterna. Jag sov ju lite men min fru sov nog ingenting i stort sett på 12 dagar. Utan hon satt i en stol bredvid sängen i 12 dagar, dag som natt. Tills han då vaknade. Och sen var det ju rehabilitering för att försöka få han 3 veckor efter, i stort sett 4 veckor efter, så skulle han genomgå en benmärgstransplantation som är jättetufft. Så då bodde vi ju där inne.
Och sen olika behandlingar och olika försök under de här åren, för jag förstår att det här är en både en jobbig historia att berätta, Jeppe, men just för att kunna göra alla de här behandlingarna, benmärgstransplantation som du nämner, så behövs det folk som hjälper till. Donerar, jag vet att ni är engagerat i den här Tobias-registret. Kan du berätta om Tobias-registret?
Tobias-registret kände vi som sagt inte till själva från detta skedde. Och så är det ju med mycket sakerformation när man väl är i behov. Det är då man lär sig på något sätt. Benmärg trodde jag först och främst var någonting att man skar ut på underbenet och plockar loss någon form av benbit och någonting. Men Tobias-registret då är ju ett stort register som startades genom den här Tobias föräldrar som gick bort. Om det var slutet på 80-talet, jag kan inte det riktigt i huvudet så, men han gick tyvärr bort också av aplastisk anemi. Han fick ingen BMI för att de hittade ingen donator till han. Då startades detta register och Olivers farfar Bengt, det var väl farfar Bengt egentligen som såg detta här och ville försöka hjälpa till för Olivers skull och för alla skull på något sätt. Och då snackade de ihop sig och frågade och vi snackade i familjen och Oliver tyckte det lät bra och ville hjälpa till. Och då blev det att vi engagerade oss i detta här och framförallt att det kom upp i media och det blev kontakt med Malmö Redhawks, vilket sen kontaktade massa NHL och SHL-lag som startade något som heter Kampen för livet med Tobias-registret som genererar jättemånga nya donatorer.
Pratar vi hela Sverige eller tänker man även så att man har kontakt med andra register ute i Europa, världen och så vidare, Jeppe?
I Sverige så heter det Tobias-registret men det finns ju liknande register i hela världen. Så Oliver fick ju sina celler från en tysk man. Så du kan ju få från England och USA och allting och donerar du här i Sverige så donerar du till hela världen. Mm. Utan det söks i alla register för att hitta en matchning. Och det är väl 70% eller någonting tror jag som hittar matchning, 30% som inte hittar. Så det är ju, det är en jätteviktig grej.
Och det är inte så bara så att man, som att man skulle lämna en njure som man kan lämna till någon släkting, utan alltså, så att ingen familjen heller som sådär att det automatiskt skulle matcha på det hållet, Jeppe, eller?
Nej, utan höll på sig när man tillverkar en bebis så blir det 50% av mamman och 50% av pappan. Mm. Så det är ingen 100% i matchning. Mm. Sen finns det ju syskon som kan matcha 100%, mm, men det är bara 25% chans att det gör det. Mm. Så att vår son Elliot blev jätteledsen att inte han matchade storebror, för att då hade vi ju...
Han kunde inte hjälpa till liksom så.
Ja, och då hade det varit en 100% matchning om man säger. Men tyvärr så gör du inte det.
Om du tänker tillbaks på de där tuffa åren med hopp och förtvivlan här mellan 2017 och då fram till förra sommaren. Hur var Oliver under den här perioden, under de perioderna när han inte, som säger, han berättade han låg i respirator så, men hade han liksom hoppet? Alltså var han en krigare där liksom?
Ja, det är den största kämpen jag har träffat. Så är det ju. Han var positiv hela tiden. Och han kämpa och... Ja, han skulle lösa det liksom. Och ja, han var så himla positiv så att jag är så otroligt imponerad.
Ja, alltså jag fick en klump varje gång. Jag vet att vi sprang på varandra inte så ofta under sista, för ni var ju hemma tillsammans. Men det var ju många som ville visa och hjälpa till på något vis. Alltså du hade ju ditt nätverk från idrotten som varje dag alltså skickade en liten hälsning till Olle.
Ja, jag hade en grej för att försöka pusha och peppa han och jag visste liksom inte vad jag skulle göra. Så ringde jag till Joel Lundqvist som jag har spelat med innan i VM och i Frölunda och frågade om han kunde fråga sin storbror Henrik, eller storbror Henrik Lundqvist, om han skulle kunna skicka en hälsning till Oliver för att försöka peppa han. Mm. Och där drogs det igång på något sätt att jag skickade sen till olika kollegor jag har spelat med och NHL-killar och sen rullade på och sen frågade den ena den andra och jag hade bestämt att han skulle få en video varje dag. Mm. Tills han var frisk. Och det lovade Oliver.
Det blev några videos här.
Ja, det blev över 300 videos som han fick ju. Och jag hade ju ännu fler på lager. Mm. Som jag, ja.
Portionerade ut lite så.
Så han fick ju en varje dag som sagt. Hela tiden. Och det såg han ju fram emot förutom slutet. Då
var han inte riktigt med där.
Nej, och sen kändes det som slutet var jättetufft. Och då hjälpte ingenting på något sätt.
Nej.
Men man försöker göra allting och det var ju mitt sätt att försöka göra något som ingen annan hade på något sätt. Och det blev ju stor genomslag och jag fick ju tag på mycket folk, så det är jag tacksam för att de ställde upp.
Och som sagt var förra sommaren då, det är lite över ett år sedan nu, så lämnade eran Oliver detta jordeliv. Tiden efteråt, jag kan inte ens förstå det. Jag tror inte någon som har varit tillsammans kan greppa det, Jeppe. Men hur har resan varit efter? Är det mellan hopp och förtvivlan? Alltså familjen? För oss som inte har varit i den situationen, Jesper?
Nej, ja. Det är ju ett helvete. Så är det ju. Mm. Det är ju ingenting som går för skön, utan så är det bara. Mm. Det är höger fot framför vänster. Du trampar vatten varje dag. Det var någon som frågade mig, precis som du säger, att det går liksom inte att sätta sig in om man inte har varit med det. Det är helt omöjligt. Har man inte varit med om det så går det inte, så är det bara. Och jag vill ingen ska få vara med om det, för det är så otroligt hemskt och smärtsamt och det gör så ont. Mm. Det enklaste jag kan förklara ibland som folk frågar, det är ibland om du har väntat på ett test eller du har... Mm. Du har varit på sjukhuset och väntar på ett provsvar, du är jätteorolig eller du har sån där riktig ångest över det här svaret, eller du ska träffa chefen eller du har gjort någonting dumt så du vaknar på morgonen med en klump i magen. Mm. Så börjar jag varje dag för min familj. Mm. Det börjar liksom, du vaknar till värsta mardrömmen varje dag. Mm. Så är det. Mm. Och det är ju ingen rolig. Men
jag är jättetacksam att du kommer att berätta, Jesper, men någonstans så vet jag i alla fall något litet ljus. Det ska bli en tillökning i familjen Mattsson nu framöver.
Ja, och som jag sa, att vi hade ett fantastiskt liv, som jag sa innan. Det var helt underbart, allting. Och nu har vi inte det. Och nu får vi bygga upp ett nytt fantastiskt liv. Vi hade ett mål i vår. Och nu får vi försöka bygga upp ett utan Oliver. Vi har fortfarande en fantastisk son i Elliot, som är jätteduktig och krigar på där hemma utan sin storebror. Och nu har vi då fått lyckan och lyckats bli gravida och ska ha en dotter nu i november.
Wow.
Vilket då Elliot ser fram emot jättemycket och blir en fantastisk storebror, som han själv sa, precis som han hade den bästa som fanns, och han vill bli lika.
Han har lärt sig från den bästa.
Ja, så sa han faktiskt själv. Och för att återkoppla till det, så nu försöker vi bygga ett nytt fantastiskt liv, som sagt, med en ny konstellation och en ny familj. Och
konstigt.
Vi kämpar på, så är det ju.
Men minnet var det lever ju alltid vidare. Det ser vi, jag ser dina Instagram-inlägg och de få gångerna vi springer på varandra, Jeppe, så förstår jag att han finns alltid med. Och han finns ju, lever vidare också någonstans genom ditt sätt att försöka hjälpa. När jag startade en stiftelse som heter OM21, Olivers siffra i när han spelade hockey.
Ja, jag lovar ju mig själv, eller familjen och Oliver, att jag vill inte att han glöms bort. Han hade ett oerhört stort hjärta och brydde sig om alla. Alltid. Han hatade orättvisor och folk som inte hade det bra. Och folk som stod utanför liksom. Och därför vill jag ju starta någonting som gör att han blir ihågkommen. Och då blev den här OM21-stiftelsen som blev klar nu, nyligen. Så att nu är det de sista grejerna med att få upp hemsida och så här. Och länsstyrelsen har godkänt alla stadgar och allt, så att själva stiftelsen är ju igång. Sen är det ju, det är inte bara att göra en insamling liksom.
Det här är något som ska pågå över tid, över lång tid.
Ja, jag vill ju alltid låta den stiftelsen leva vidare. Sen om jag samlar in 1 miljard så får jag aldrig tillbaka Oliver.
Nej.
Men den stora grejen är att jag vill ju att Olivers minne ska leva vidare. Och kan vi sen dela ut lite pengar till de här olika grejerna som stadgarna står för. Det är Oliver. Det är liksom grejer som Oliver stod för. Där är ju 3 ledord som 3 perioder kan man nästan säga, att hjärta, bedrift och hälsa. Sen är det liksom underliggande grejer på alla dem, och vi har försökt hålla stiftelsen så bred som möjligt så att vi ska kunna skänka eller hjälpa så brett som möjligt.
Om man nu skulle vilja sitta här hemma nu och tänka att jag skulle vilja göra något bidrag, så finns det där nu så att man kan skänka, Jesper, eller?
Ja, där är ju som sagt om21.se sidan, hemsidan, för jag hoppas kommer upp nu början på november, mitten på november. Sen så finns det en Instagram-sida som heter om21-stiftelsen, där det står ett swish-nummer längst upp. Om man vill swisha. Och det gör man om man känner att man vill komma ihåg Oliver och vill skänka hans land, så gör man det. Sen har jag en del andra projekt själv som är på gång, som är lite hemliga, som kommer att komma på både hemsidan och på stiftelsen information. Och jag tror säkert Malmö Red också kommer att hjälpa mig att lägga ut i sina sociala kanaler. Men
jag tycker en av de finaste bilderna, så är precis när Oliver åker ut, mitt under behandling, åker ut och får göra nedsläppet med pucken.
Ja, Oliver, det har haft en jättetuff period, och när man är så sjuk som Oliver var och har inget immunförsvar, så är man ju isolerad hemma i huset i stort sett, eller på sjukhuset. Han träffar i stort sett ingen på 1 år, varken farmor, farfar, mormor, morfar, släkt och vänner. Och det enda han ville var att gå i skolan och vara normal. Och då dök den här chansen upp sen när hans värden hade blivit lite bättre, så dök det upp, eftersom det var det färgsta och avslutning på den här kampen för livet som jag nämnde innan med Tobias-registret, att SHL-lagen hade uppmärksammat detta. Och då fick han lov att släppa pucken, och tyvärr då var Oliver riktigt risig redan där, att han kunde knappt gå. Vi trodde att hans kondition var dålig, men redan där hade han fått problem med sina lungor. Vilket vi bara trodde var konditionen, men i stort sett dagen efter där så blev han inlagd igen. Och då hade jag precis börjat jobba några veckor innan.
Jag tycker den bilden är så fin, alltså, man ser att det lyser i ögonen på honom när han är på väg ut för det där.
Ja, han var jättestolt att han skulle få släppa pucken. Det var han. Så det var ett tufft ögonblick.
Jesper, jag vet att det här är skitjobbet, men stort tack för att du kom hit. Och vill ni stötta OM21 så gå in som sagt på Instagram-kontot OM21 eller hemsidan som kommer upp här endera dagen. Och ja, kämpa på Jeppe och lycka till framöver.
Ja, tack så mycket.
Lördagsgästen på Retro FM.